Jesus, jag tackar dig för livet i dig, Jesus. Jag tackar dig att vi får tro på dig här, att vägen är öppen till dig, Jesus. Och att också målet här med vår resa, Herre, det är att vi också får nå fram, Herre, till det goda landet, Herre. Där vi får möta dig, Jesus. Därför tackar vi dig, Herre, för dem som har fått gå före här i tron, Jesus. Trons hjältar, Jesus. Där vi också nu också kan tillägna Ia den platsen också, Jesus. Som fullbordade loppet, Jesus. Därför ber jag också, Herre, för oss som är kvar, Jesus, att vi ska få ännu mer få hjälp med att ha blicken på dig, Jesus. Och få hjälp också på vår vandring, Herre. Tack att du vill styrka våra steg här. Att du vill tala till oss idag, Jesus. Därför ber jag här för predikan som vi ska ha nu, Herre. Öppna våra hjärtan, Jesus. Så att vi får ta emot av ditt ord, Herre. In i våra liv, Herre. Och i vår församling, Herre. Så vi ber, kom heliga ande, Herre, och fall, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Idag så inleder vi vår miniserie Vandra mot korset. Med undertemat Frälsningens väg, som Ellen hon introducerade. Och det är faktiskt en serie som vi kommer hålla på och stanna upp inför ända fram till påsk. Vandra mot korset. Och inför den här predikan så har jag levt med en episod från när jag gjorde värnplikten, lumpen. Något som kallas för baskoprovet. Den stora, stora testet och prövningen som i alla fall jag fick genomgå i värnplikten. Flera mils vandring med full stridspackning. Men jag kommer återkomma till den. Men jag vill att du ska ha med dig en sak inledningsvis. Det är att vi alla är på en vandring på frälsningens väg. Och jag vill ta med er till Lukas evangeliet kapitel 23, vers 26-43. När de förde bort honom grep de en man som kom från landet, Simon från Cyrene. På honom la de korset, för han skulle bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde honom bland de många kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Till det kommer en tid då man ska säga, saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. Ty om man gör så med det friska trädet, vad ska man då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida, den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa, om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom fanns också ett anslag. Detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa, är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa, frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen säger dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jesu namn, amen. Jag skulle säga att detta är att gå frälsningens väg. En som redan har gått den vägen. Det är Jesus som har gått den vägen. Och Lukas han gestaltar på ett mästerligt sätt denna vandringen. Men också de svårigheter som det kan innebära. Vi får följa Jesus väg till avrättningsplatsen. Och olika händelser utspelas längs vägen. Tårar av förtvivlan varvas med en skymf och förnedring. Men så plötsligt möter vi någonting där uppe på korset. Som hjälper oss att bättre förstå vad Jesus och hans vandring vad det syftade till. Vers 40 igen. Men den andra tillrättavisade honom och sa, frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag skulle vilja skala ner det här resonemanget. Han frågar, fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Och här visar sig en form också av hans gudsfruktan. Men hur visar den sig? Är det att Gud just nu när du hänger där på korset är på väg att straffa honom? Jag skulle säga att hans gudsfruktan verkar vara det som chockerar hela världshistorien. Med att Gud själv är beredd att ta straffet. Att utstå samma lidande som de just nu genomgår. Han konstaterar ju när han hänger där. Men vår dom är ju uppenbarligen rättvis. Han kan se, han har förstått vilket brott som har lett till där han hänger. Men han har inte gjort något ont. Han inser själv att det han just nu genomleder är rättvist. Men det är samtidigt han ser pågår bredvid sig. Det Jesus just nu utkämpar, det är av en helt annan märkbar annan skillnad och anledning. Och jag skulle så gärna vilja förstå vad som händer i den mannen när han hänger där den stunden. När han lägger ihop det ena och det andra. Han hör ju allt skymfande, han hör ju allt hånande. Vad är det som händer i hans inre när han istället vänder sig till Jesus och säger, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Alltså hans rädsla verkar inte vara primärt döden, utan just det han har förstått där. Den liksom poletten som har trillat ner. Att jag vill ha en fortsatt gemenskap med honom. Att vara lika när Jesus som han var nu. Och så visar sig Guds hjärta som tydligast när Jesus svarar amen. Som vi inte använder så jätteofta. Men primärt, sannoliken, alltså detta är viktigt. Lyssna nu noga. Idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså där jag är, där ska också du vara. Vi ska vara tillsammans igen. Och det här med korset som tema, det är ett rätt så klurigt tema. För det är så många som tycker någonting om det temat. Så jag har försökt läsa på mängder inför den här predikan. Och vad som händer där på korset och alla liksom, ja men allting, alla profetier som går i uppfyllelse. Och vilka juridiska, ekonomiska, olika delar som bäst beskriver det som Jesus gör på korset. Och när jag försöker liksom navigera det så gång på gång så avbryts jag med att tårarna rinner för min kind och bönen som bubblar upp i mitt inre. Det jag gång på gång kommer fram till den slutsatsen. Vänta. Jesus, du ska ju inte hänga där. Det är ju jag som ska hänga där. För min dom är ju rättvis. Men det ändrar inte världshistorien. Varför vi kristna har ett kors som tecken. Att vår Gud, han förbarmar sig över dig och mig. Att han förlåter mig. Och det bubblar en sån tacksamhet i mitt inre. För det var min och det var din synd som förde Jesus upp på det här korset. Och jag vet att synd, det kan vara ett laddat begrepp. Och hur vi i historien också har talat om synd som ibland har gjort mer skada än nytta. Och hindrat människor till helande och upprättande. För sanningen, om man ska se det sant också om synden, så är det ju det som väcker Guds vrede. Det är din och min synd. Men därför står också vi alla inför samma dom. Och den är rättvis, vare sig vi vill eller inte. Och Paulus, han får liksom grepp om detta. Och han cirkulerar mycket kring det i Romarbrevet. Och vi kan läsa om det i Romarbrevet kapitel 3, vers 23-26. Han konstaterar att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Eller försoningsoffer, står det i andra översättningar. Att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Alltså kort och gott, alla har syndat. Alla och saknar härligheten från Gud. Synden var det som separerade oss från Gud. Det sårade vår relation till Gud. Ja, det väckte Guds vrede. Ja, det finns många bilder för att beskriva detta. Men hur visar sig Guds helighet, alltså Guds sanna identitet för oss? Är det att han fäller den dom som är, faktiskt är rättvis över oss? Och att vi egentligen borde fundera kring att vi egentligen borde betrakta oss som en av rövarna som hänger där på korset. Och innan du då går in på den vägen där du liksom kanske leder till slutsatsen att Gud han är arg, att han är en grym Gud. Så behöver vi förstå att det var på grund av att han var driven av hans heliga, fullkomliga kärlek som Gud i Kristus gav sig själv för din och min skull. Och där på korset så visade Gud någonting för oss. Gud han räddade dig. Alltså han frälste dig. Där på korset så uppenbarade han sig själv för dig. Han visade vem han innerst inne är. Och vad du på riktigt betyder för honom. Och för det tredje, han besegrade ondskan en gång för alla. Och det var hans heliga kärlek till dig som ledde till detta. Försök ta in hur mycket du betyder i hans ögon. För sanningen är att synden den påverkade din och min relation till Gud. Något var tvunget att förändras. Men det vi behöver bli påmind om är att Guds känslor för dig behövde inte förändras. Han var ju beredd att gå i döden för dig. Och han gjorde det. Men just Guds faktiska relation till oss, den var tvungen att förändras. För alla hade syndat och saknade härligheten. Alltså synden stod i vägen till Guds stora sorg och bedrövelse. Det behövde ske försoning. Och när vi kommer in i försoning så kan vi läsa hela gamla testamentet. Hur det ska gå till. Det kan vara mat, det kan vara oftast blodinslag i djur. Och det kan vara mat också. Eller andra grödor. Men här handlade det inte om det, utan det handlade genom en person. Och den person Gud ställde framför sig var inte någon annan, varken människa eller ängel. Inte ens hans son, om man betraktar honom som avskild eller utomstående från honom själv. Nej, Gud tror offrade sig själv. Bara där förstår vi syndens pris i våra liv. Att Gud väljer att offra sig för din och min skull. Och bara där kan vi också komma lite närmare att försöka förstå Guds oerhörda kärlek till oss var en. Därför så kan jag, vi, mina vänner, inte berömma oss av något annat än det som Gud gör i Kristus för oss. Och han vänder sig till brottslingen, den dödsdömde, och säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Och om man förstår då hela den här frälsningshistorien från det som skedde snett där, gick snett där i skapelseberättelsen med Adam och Eva, hur synden kom in. Och han ville återställa mänskligheten, han ville återställa hur det skulle vara. Så kan man, det är svårt att ta på den obeskrivliga glädjen och förväntan det ligger hos Jesus där. Att det bara är några andetag från att inträffa. Jesus mål med vandringen här på jorden är sitt mål. Döden på ett kors för att du och jag skulle få ett liv. Till och med en usel dödsdömd mördare skulle få ha ett liv. Det är nåd, mina vänner. Men samtidigt när man funderar kring så här. Men hur påverkar detta oss att vara församling idag? Här var mycket så här teologiska sanningar upprablade. Men hur påverkar det här mig? Hur påverkar det här oss att vara församling och kyrka och gemenskap idag? Ja, men just vid ordet gemenskap. För att vi präglas ju, tänk att vi lever i en kontext där vi lever individualiserade liv. Där det handlar om jag och mig och mitt. Och där vandringen mot Jesus, vandringen på frälsningens väg handlar väldigt mycket om min resa. Om att jag ska gå och ta mig någonstans. Men samtidigt så står det konstaterat att vi alla är på samma plan och på samma resa. Så därför återigen, om jag får gå tillbaka till den bilden som jag hade inledningsvis, så blir jag påminn i mina förberedelser om det här baskerprovet när jag gjorde värnplikten och den klumpen i magen man hade. Man hade hört hemska historier tidigare om att man skulle bo i tält och det var många minusgrader. Det var ingen skånsk vinter, det blir så här passosövrigt, så 30 minus. Och så här, nej, det var det inte. Men det var mer än 10 i alla fall. En natt typ eller så. Men i alla fall så var det tufft. Och vi, för vi skulle vandra, vi var ju musiksoldater. Det enda vi satt och gjorde egentligen, vi satt och spelade. Och vi spelade för kungen och alla möjliga. Men ute i skogen var vi inte så ofta. Men vi var tvungna att klara av baskerprovet för att kunna ha vår basker. Som man kan känna idag, var det så viktigt egentligen? Men i alla fall så var uppdraget att vi skulle gå i vår grupp som är ungefär 10 personer. Och vi skulle marschera i en terräng och vi skulle bo och slå upp läger och allt möjligt. Och vi skulle vandra flera mil med stridspackning. Nu ska jag inte heller ge mig på en pastorsöverdrift för hur mycket det vägde med det. Det var en börda kan man väl säga när man ska gå i skogen. Och uppdraget var tydligt. Alla ska klara det. Alla ska med i mål och all packning ska med. Punkt. Och vi började marschera där. Och det dröjde egentligen inte jättelänge innan folk började klaga över sina tunga ryggsäckar. Ni vet också, ni som har varit på lång vandring, att det börjar ju skava där man inte trodde det kunde skava. Och överhuvudtaget bara, men ben och rygg och sånt där, det håller bara inte. Så en efter en så började folk klaga. Där kände jag, jag orkar inte mer. Min lösning på det hela var ju inte så här, men du har alldeles för tung ryggsäck. Eller du är alldeles för svag. Varför tränar du inte innan detta? Eller vad är det för fel på dig? Hade vi stannat vid den punkten så hade vi alla misslyckats. Ingen av oss hade klarat det. Så det slutade med att jag stundtals, inte hela tiden, bar 3 stridspackningar plus min egna. Ibland bar vi på någon på bår som var för slut och hade för ont av vandringen. Och stundtals så kändes det som att vi aldrig skulle komma fram. Men sen såg vi sen målet där. Då vi såg befälen stod uppradade. Och vi började diskutera så här. Kan det verkligen vara att vi är närmast mål? Och att vi fick en konstig liksom känsla av att börja springa lite smått. Och vi jublade, vi skrek och glädje och vi grät. Och det slog mig där. Och den erfarenheten är dyrköpt, kan jag lova. Att jag skulle inte vilja dela den här glädjen ensam. Även på de personerna, ja, jag lovar, som jag störde mig på lite. Omfamnade jag, var så glad över att vi tillsammans hade klarat detta. Och jag är så stolt och jag är så glad att värnplikten fostrade mig till detta. Till det här kollektiva tänkandet. Att du behöver dina kamrater och dina kamrater behöver dig. Att vi fick göra det som en gemenskap. Men jag måste vara ärlig faktiskt. Att jag kan ändå sörja. Att vi som Kristi kropp, gemenskap, inte kan vara bättre än en militär institution i Sverige. På att fostra en gemenskap. Där att även när den svagaste individen, som egentligen bara borde sorteras bort, var viktig i vår gemenskap. Och där vi kan vara så fast vid min resa, mina gåvor, min framgång med Gud. Vårt tema handlar ju om att vandra mot korset. Och det är att vi får gå samma vandring som Jesus mot det där korset. Men det handlar om vår gemensamma vandring mot korset. Och det är allas våra vandring. Och vad vi märker på den här vandringen det är att en del får ont på andra ställen som inte någon annan har. En del har ryggsäckar som inte någon annan har. En del verkar vara byggd för att kunna klara av vissa utmaningar bättre än andra. Och här finns det olika fallgropar, tänker jag också på vår resa. En fara kan ju vara att man tänker sig att man är framme. Att man har nått målet. Att man har sitt på det torra. Och ingen av oss där i lumpen kunde konstatera att vi har gått i mål förrän vi verkligen hade gjort det och kunde lägga av oss packningen. Den skulle med. Samtidigt ska vi inte heller lägga på bördor på varandra utan hjälpa varandra. Återigen var inte svaret att vi skulle lägga av någon packning eller lämna någon kamrat där i skogen och fortsätta själva. Vi hade misslyckats då enligt vår befäl. Och här har jag en ännu mer längtan att det var detta vi skulle kunna få fokusera på i kyrkan. Att vara duktiga, jag tänker ändå att vi är duktiga på att skildra av att men vår tro bär oss till en plats som är underbar, som är ljuvlig. Där vi ska få möta Jesus, där vi ska få lägga av oss alla tunga bördor. Men ibland tänker jag att det finns tendenser att vi också är duktiga på att informera människor vad de bär runt på utan att ta ansvaret för dem. Därför är Paulus intressant med Paulus ändå. När han är arg, han är upprörd i Galaterbrevet. Och man märker att liksom fasaden, den är lite borta. Och han börjar tala lite klarspråk med sina vänner där. I Galaterbrevet kapitel 6, vers 1-2. Att han säger det i samma mening. Att han konstaterar krasst att människor kan och kommer att begå överträdelser. Alltså de kommer att synda människor runt dig. Då är vår kallelse att upprätta. Alltså att förbarma sig över, ta hand om, vårda, likt en vårdpersonal. Hur då? Genom att bära deras bördor. Och varför ska jag göra det? För att vi är på en gemensam resa där frälsningen gäller alla. Det skulle vara annars ibland som att vi begränsade det där korsdramat till att Jesus dog bara för han som hängde på korset där bredvid. Men Guds passion och längtan var att samla alla människor inför tronen. Så därför tänker jag att vi ska inte fylla oss med skuld och liksom dåligt samvete. Men för min del så blir det en viktig lärdom att när jag står där inför Jesus så vill jag ändå kunna känna att jag har gjort allt för dem runt mig. Inte utifrån att jag har varit någon annan än den jag är. Men att inte behöva ha en sån här dold fläck där Jesus säger så här, men du Rickard, den där personen, du såg hans bekymmer, du skulle ha kunnat ge han lite engagemang. Och jag säger inte att du tvunget ska göra mer, eller framförallt inte att du ska bränna ut dig för Guds rike. Men jag skulle vilja att du kanske får ta del av den bönen som jag behöver be. Att Gud bredda mitt perspektiv. Hjälp mig i min prioriteringslista. Där Jesus sänder människor till oss men vid de mest otippade tillfällena. Tänk Jesus, om Jesus bara hade haft sin tunnelscen där på korset. Jag dör för hela mänskligheten, jag håller på med detta nu, det här frälsningsverket. Att inte han hade sett rövaren bredvid sig. För avslutningsvis så tror jag att det är någon som kan känna igen sig i mig. Att man mest ibland lever för sin egna skull. Här tror jag att vi kan få be om att Gud ska få ge oss tid. Och att han ska skapa utrymme för oss i vår hektiska tillvaro. Att det kanske inte behöver ske på de sätt som vi har tänkt. Mitt sätt, för jag genomgick i värnplikten och jag genomgick det mesta under mitt liv tidigare. Att jag ville vara en använd av Gud på det sätt jag kunde vara. Inte först när jag blev pastor. Och det jag kände där och då är att jag kan väl en bit bära någon annans packning i alla fall. Jag tyckte det var stelt att börja prata om Jesus och min tro. Men jag ville visa i handling att nu tar vi hand om varandra. Nu går vi framåt. Samtidigt så vet jag inte hur din relation med Gud ser ut. Men jag tror det kan finnas någon som har kommit ifrån Gud. Glidit ifrån, som brottat med sin gudsbild. Men också som kommit från Gud också på grund av vad andra människor gjort mot dig. Fällt nedlåtande kommentarer eller fått dig att känna dig kanske diskvalificerad. Och jag vill på Jesu uppdrag återigen påminna dig om att det var hans heliga, fullkomliga kärlek till dig som offrade sig själv för dig. Och han har längtat att få vara nära dig. Att få vara din Gud, att visa dig sin kärlek. Och det visar sig också så konkret i Jonathans bild här innan skatten. Och kanske att vi behöver höra det som barn får höra också. Gud söker efter dig. Han säger inte skyll dig själv. Hans kärlek driver honom till dig. Och vad kan du få göra? Du kan få vända blicken på Jesus. Och du kan få be, tänk på mig. Tänk på mig i det jag står i. Där vardagsbekymmerna kanske blir för övermäktiga. Men tänk på mig. Och på samma sätt som du som är ny här också. Där kanske Gud gör någonting, har gjort någonting i ditt liv den sista tiden. Som krokar an någonting där. Så kan du ta emot honom i ditt liv. Du kan få vara, om du identifierar dig eller inte identifierar som den där rövaren. Så kan du få bestämma dig redan idag att jag vill ha gemenskap med dig. Jag vill att du följer med mig. Jag vill gå med dig när jag går ut från den här byggnaden. Jag vill ha med dig på jobbet. Jag vill ha med dig vad jag gör i vardagen. Och Jesus svar till dig kommer att vara, redan idag vill jag vara med dig. Och oavsett vem du är så vill vi be för dig. Vi vill smörja dig med olja som en konkret påminnelse att priset är betalt. Relationen återställd när ditt hjärta vänds till honom. När du blir hans barn och han får vara din far. Och på den vägen får vi andra, alla vandra tillsammans. För att få möta vår frälsare kär. Öga mot öga i jublande innerlig glädje. Och återigen, våga tro på det också. Att den där glädjen är så mycket större. Så mycket vackrare att fördela den tillsammans. Där jag också tror att Gud kallar dig också till någon. Att få leda någon till Jesus. Att få, som får vända sig till honom och få ta emot honom. Det är en obeskrivlig glädje som du kan få vara med om också. Och det kan få börja med dig idag också som är här. Så låt oss be. Jesus, jag tackar dig här för den du är, Jesus. Jag tackar dig att den vandringen som du gick, Herre, till Golgata kors, Herre. För att i döden, Herre, skänka oss liv, Jesus. Och att ditt hjärta, Herre, drevs, Herre, upp ett kors här för var och en, Jesus. Din kärlek för var och en, Jesus. Därför tackar jag dig för oss som är samlade här, Jesus. Du ser varenda börda, Herre, som behöver läggas av, Jesus. Men som du också kallar, Jesus, här, människor som sitter här, att men kan inte du bära den en bit? Att vi ska få angå varandra lite mer, Jesus. Att vi ska se, trots hektiska vardagar, Jesus, trots fulla scheman, Jesus, så finns du där, Jesus. Och du kallar oss också här för att finnas där, Jesus. Så jag ber, Jesus, hjälp oss, Herre. Hjälp oss att vara ännu mer den här gemenskapen, Jesus. Som säger att jag kommer ta ansvar för dig. Inte bara upprätta dig med alla fel och brister du har. Utan säga så, du, kom här. Häng med mig. Eller hoppa upp på båren, ska jag bära ett tag också. För Jesus, han har gett mig en kärlek som jag inte har förtjänat. Han har gett mig ett medborgarskap som inte den här världen kan ge. Oavsett om världens makthavare, de krigar offentligt, så tillhör vårt rike någonting annat. Som väljer att gå ödmjukhetens väg. Som väljer att gå där det kostar på. Att du har räddat oss till evigheten, Herre. Därför ber jag, Herre, oavsett jordiska världsliga allianser, Jesus, att vi ska få söka dig, Herre. Gemenskapen med dig, Jesus, som vittnar att varken död eller liv eller någonting annat kan skilja oss från dig, Herre. Och att du hälsar till oss att redan idag är jag med. Men det är inte heller ett billigt avtal, Herre, utan det är köpt av ditt dyrbara blod, Jesus. Därför vill vi säga tack. Tack, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Och förbönsplatserna är öppna, ljusbäraren också. Och sök dig till en förebedjare och låt den också få bära dig en bit. Bära dina bönämnen till Herren. Och vi finns beredda här att smörja med olja. Konkret beviset på att redan idag så vill han lyfta av någonting, vill han bära dig. Du kan försöka dig närmare honom också. Så välkomna fram.